Podplay.
I veckans minnesluckan.
Och hamnar under bussen och bussen kör över den med Christian från Stone Sour kvar i luren. Hello, hello, what happened?
Men den värsta historien, det måste vara när jag höll på att sabba mitt frieri till mitt ex.
Den här jävla hunden, han gör en sån jävla 360-vändning i luften och bara... Välkomna till minnesluckan med mig Nicky Borg
och mig Janina Fors.
Känns våra namn bekanta så beror det förhoppningsvis på att du känner igen oss från radiokanalen Rockklassiker. Det här är främst en samtals- och nostalgipodd där vi varje avsnitt väljer ett nytt år som vi blickar tillbaka på och minns händelser och musik. Och sen har jag ju även mitt lilla band Backyard Babies, vilket betyder att vi gör en hel del djupdykningar i min dysfunktionella karriär som rockstjärna. Men nu, låt oss öppna en minneslucka. Janne, vart ska vi be oss idag?
Jo, det här året då går svenska företaget ASEA ihop med schweiziska Brown Boveri och blir internationella storkoncernen ABB. Det är också då den första internationella klimatkonferensen kallad The Changing Atmosphere Implications for Global Security hölls i Toronto, Kanada. Så här tog man då upp den betonade vikten av att minska koldioxidutsläppen. Det har väl gått så där, va? Enligt internationella mått. Tjejvasan arrangeras för första gången och... den här låten var på alla topplistor.
Vad känner du igen? Rick Astley! Jag har sett när han uppträdde med Foo Fighters, när Foo Fighters gör den här låten. De bjuder upp honom och kör Never Gonna Give You Up med Rick Astley. Det är bara något år sedan och han är så jävla extas. Han bara skriker, motherfucker! Bara så här, all right! Det fick du inte skrika på 80-talet, nej. Jävligt kul.
Jag har aldrig fått ihop hans utseende med den rösten. Det är så jättekonstigt.
Skitbra låt. Och när Foo Fighters gör det med elgitarr, då fattar man, det är ännu bättre låt. Alltså.
Okay. Den första hjärttransplantationen med en svensk donator genomförs också det här året vid Sahlgrenska. Och Sverok, alltså Sveriges roll- och konfliktspel, förbund bildas. Anledningen att jag tog fram det är för att jag själv spelade en massa rollspel förr i tiden och det var en förening som jag var med i, eller ett förbund. Sångerskan Adele föds och fotbollsspelaren Lord Bentner föds också detta året, och olympiska sommarspelen hålls för första gången i Sydkorea, och den här filmen hade premiär, och det här är filmen som jag har gråtit allra mest till, så att finns risk att jag gör det även nu när vi spelar upp ett litet ljudklipp här. Ser om du känner igen den.
Lilla fina lille fot, kommer du ihåg vägen till den stora dalen?
Jag tror det. Men varför måste jag kunna det? Du ska ju vara med mig.
Åh, jag börjar nästan gråta här faktiskt. Det är ju landet för länge sedan. Lillefot, dinosaurie, tecknat var det.
Jaha, okay.
Och så är han precis vid sin mamma och de ska gå till den här dalen och hon dör halvvägs in i filmen eller något sånt. Fruktansvärd. Det är starkaste traumat från min barndom.
Alltså animerade och tecknade filmer blir man ju mer tagen av än riktiga filmerna på sig.
Ja, men nästan.
Jag blir ett sånt.
Det är alltså 1988 vi ska tillbaka till.
Jajamensan. Slutet på det härliga 80-talet. Jag läste någonstans att 700 jobb försvann ifrån Ericsson, då som la ner sin telefontillverkning i Sverige 1988. Jag vet inte exakt vad det där handlade om, men jag kom att tänka då på den fantastiska mobiltelefonsresan. Så nu kan vi hoppa lite grann mellan år här. Alltså, så vi börjar i 1988 när då Ericsson gjorde detta. Och min första mobiltelefon var såklart en Ericsson. Den har jag inte med mig här, men jag har med mig min andra mobiltelefon. Och det som är så jävla intressant, man gnäller ju på att allt är så dyrt idag. Jag vet att jag gick till en Telia-butik och köpte den här Ericsson-telefonen. Den väger för fan, måste väga ett halvt kilo. Nej. Nu ser inte du som lyssnar, men den är en sån här klassisk Ericsson-telefon. Antennen är böjd.
Alltså, ser ut som en mindre tegelsten.
Ja, precis. Väger som det också. Jag gick till någon Telia-butik, eller vad det hette då. Och jag vet att jag betalade ungefär mellan 8 och 9 000 för den här telefonen.
Jävlar.
Det här kan vara 94 möjligen. Det är svin mycket pengar För då, den här hade nämligen ett modem i sig som jag aldrig använt. Man kunde liksom, den här, det är en modem som ligger i, som man kunde koppla upp sig på internet på något jävla konstigt sätt. Jag fattar ingenting.
Lät det som på den tiden också då?
Ja, visst, det var sån i den här, och därför var den så jävla dyr. Men sån skulle jag ha. Och man tänker på, vad kostar en mobil idag? Ja, men de ligger ju där någonstans liksom, ja. Dyr. Men så då tycker man ju så här, fan vad dyrt det är mobiler. Men då. Och sen kom ju hela den här perioden där Ericsson sen blev Sony Ericsson och det skulle bli så litet som möjligt. Den minsta lilla telefon, kolla, är det ens med nagel i den här mobiltelefonen? Och sen så, men idag går man runt med stor jävla surfplatta i örat. Eller inte ens i örat, men i fickan någonstans. Så det är så jävla häftigt. Så jag har ju tagit med mig en uppsjö av mobiltelefoner. Men jag ska berätta den andra, närmare den tredje Ericsson-telefonen. Den var någonting som hade ett tri-band då i sig. Och det betydde, jag tror det var så här GSM-nätet, nu kan man riska säga lite fel, men jag tror det var 900, 1800, 1900 hertz då, några band då liksom så här. Och hade man då tri-band, alla tre de här olika band, då kunde man ringa från USA. Och Backyard Babies var på väg på en av våra många USA-turnéer. Och jag var också först i Backyard Baby, ska jag faktiskt säga, med mobiltelefon. Så jävla nöjd. Den första då kunde man bara ta emot text på. Den kunde inte smsa tillbaks. Så jag kunde bara läsa texten. Vilken andra kunde jag smsa.
Monolog.
Och den här tredje då, den hade tri-band-funktionen. Tog jag med till USA. Jag kommer ihåg att Texas var det radioskugga. Då passade det på att vara extra otrogen. Men så kunde man liksom då ringa från USA med den här telefonen. Sen satt jag med den här blåa telefonen med lite flipplucka och fyllde, ringde ifrån en USA-turné. Och det lät bra, det var liksom så här helt okej uppkoppling. Och på tal om dyrt då igen, jag snittade på telefonräkningar. Gissa på det här, för mycket en månad kostade att sitta och fylla ringa med den här telefonen från USA.
Oh. Fyller ringa också.
Ja, men du tänker på vad du får för räkning idag. Vad det kostar. Idag är det så här, gratis ringa.
12 000.
Mer.
Mer?
Ja.
20?
Mer.
30?
Mer.
Nej. 40, det är som bil.
Ja. Ja. Jag hade räkningar på cirka 40 000 från de här USA-turnéerna. Och det var inte... Jag kommer ihåg, nu med risk för att jag outar honom här. Kommer du ihåg? Jocke Skog från Clawfinger.
Ja.
Han som spelar keyboarderna och liksom samplar. Han var också på någon lång turné och hade en tjej. Och de höll på och ringde till varandra. Jag vet inte, det kanske inte var speciellt roliga samtal. Men de drog ut på tiden i alla fall. Han fick någon så här 60-70 000 i mobilräkning från en turné. Bara att sitta på telefon. För så jävla dyrt var det ju att ringa via mobilnät på den tiden liksom. Idag köper du någon jävla semestervecka med Telia så får du ringa så här. Det är ju fortfarande rätt dyrt att ringa vanliga samtal mobil från till exempel länder som är utanför EU, som nu då UK till exempel och USA framförallt.
Ja, exakt.
Men då, jäklar alltså. Men man var så nöjd för att man hade en mobiltelefon och kunde ringa från turnébussen, som man sket i vad det kostade. Men 40 000 i mobilräkning.
Gick det på bandets konto eller på ditt?
Ja, det gick på min stackars före detta manager då, som dessvärre inte finns med oss i livet längre. Han hade någon sån här, han fick ju ta alla de här fakturorna och räkningarna, och så drogs det på någon sån här liksom, ja, när vi skulle få ett förskott då. Vad fan, jag får inte lika mycket som de andra. Nej, men vi har dratt av dina mobilräkningar på ditt förskott på 150 000 typ. Så det var helt sjukt. Och sen så kom ju någonting som hette en Nokia Communicator. Den har också med mig två varianter av här. Här kunde man öppna som en liten dator.
Ja. Alla som hade aktier hade ju en sån där, skulle se viktigt.
Ska sitta så här och skriva som på en liten dator liksom. I USA tror jag det var Motorola som hade de här, du kunde flippa upp och så hade du en penna med.
Ja, exakt. Ja, det
var. Jävla töntigt att ha en penna i ett litet fack på mobilen. Men det var ju så här helt, kolla, jag har en sån här liksom. Och den här Nokia Communicatorn då, den kunde man ta emot fax på till och med. Alltså det kom ju inte upp ett papper. Men alltså du kunde faxa till det här numret och så rullade det upp så här lite svartvitt i den här, på den här skärmen, ett fax liksom. Tyckte det var skitroligt. Ja. Det var på den här Nokia Communicatorn Joe Elliott från Def Leppard mailade mig. Jag vet inte om jag berättat den storyn.
Jo då.
Ja, det var på den här. Okay. Så om jag har fått igång den här batteriet och kollat så kanske man har fått det, sett det där mejlet. Men det är ju dött och jag har ingen laddare till det här. Så att jag tycker att eller så här kan jag säga, med anledning av just detta så kommer vi nog återkomma till just mobiltelefonernas historia i den här podden. För det är så jävla roligt att sitta och titta på gamla mobiltelefoner. Bara titta på gamla iPhones är ju kul liksom.
Ja, du har ju 8 stycken där på bordet. Du vet att man kunde sälja eller skrota mobiler också, va?
Ja, fast det blev liksom, jag ska säga så här, att de här 8, vad det nu är som ligger här, jag tror att det saknas kanske ungefär lika många. Man har tappat, eller ja, det ligger någon annan låda kanske här, men det var de här jag hittade när jag åkte hit idag.
Jag har en rätt tursam historia med just mobiltelefoner. Jag är ganska ökänd för att bli av med lite prylar och sånt ju, när man är ute och röjer. Men just mobiler, det blir jag i och för sig av med, men de har alltid en tendens att komma tillbaka av någon anledning. Vi har bland annat när jag bodde i LA, jag glömde mobilen på taket på bilen. Vi kommer upp på i4D eller vad den heter. Och så är det en liten springa, vi har öppet så här fönstret. Bara en pytteliten så här för att vara så jäkla varmt. Och då bara glider den ner och åker in i bilen istället för att trilla ut som man egentligen tänker att den ska. Men det var väl något insug tack vare farten som fick den att landa rätt i knät. Bara, oh, där är min mobil.
Fy fan.
Sen massa gånger när man har glömt den på krogen. Taxichaufförer, och en gång hade jag någon hemmafest i Stockholm och då hade jag glömt mobilen i taxin, och då går det inte att ringa upp någon heller ju, såklart.
Nej.
Och helt plötsligt när jag är ute och går och ska slänga soporna då, innan det kommer ännu fler gäster, då var taxin där utanför och väntade, för han kom inte heller in i liksom själva trappuppgången. Så jag hade en jäkla tur att han vände och bestämde sig, jag ska vara schysst och stå här och vänta tills snubben kommer ut eller någon kommer att öppna dörren. Fick tillbaka den. Men den värsta historien, det måste vara när jag höll på att sabba mitt frieri till mitt ex.
Okej.
Jag blev medbjuden utav Sabaton, som bjöd in ett antal journalister världen över till Verdun i Frankrike inför deras skivsläpp av The Great War. Det var ju där bland annat kriget utspelades under första världskriget i Verdun. Så då åkte man dit, och sen hade jag planerat att åka direkt därifrån till Barcelona med mitt ex och hennes familj, där jag då hade planerat värsta frieriet. Det var liksom, jag hade frågat om lov till hennes föräldrar först och främst, och sen hade jag också planerat att gå till en, vad fan heter den? Parc del Labyrinth de Horta, alltså en labyrintpark där i mitten fanns någon kärleksgud, och där skulle jag göra det liksom. Så det var välplanerat. Kommer till Verdun, gör mina inslag då för rockklassiker som är så här intervju och lite sånt. Sen blir det också lite öl och annat på kvällen såklart med bandet. Och då blir det ölhävartävling. För övrigt Tommy, som nu hoppat av bandet, han vann. Han var en jävel på häva öl, kan jag lova. Och då är inte jag så dålig heller, men han var överlägsen. Och sen så ville jag ju då inte sova eftersom jag skulle flyga till Barcelona. Jag hatar flyga, så att jag fortsatte sitta uppe och drack lite sangria och sånt med lite andra spanska journalister. Och sen blir det då morgon och jag ber mig och packar ihop allting det jag har gjort under nattens gång så att säga, och tar taxin till flygplatsen och kommer fram och inser då att shit, jag har glömt min mobil. Och då ska vi flyga till Barcelona och tänker först bara, fuck it. Skitsamma, det blir semester nu. Jag skiter i mobilen. Men då kommer jag på att där är min biljett. Jag har liksom inte skrivit ut papper och sånt för resan. Så jag hittar några finnar som också var där. Och de bara, kan ni ringa någon där som är ansvarig och bara säga att jag glömde, jag måste ha min mobil liksom. Så de fick tag i någon manager där som bara, men vi löser det, vi skickar mobilen. Och sen så behövde ju finnarna gå till sitt flygplan. Så jag stod där utanför flygplatsen, och eftersom man var lite trött och dragen så tog det rätt lång tid innan jag insåg, hur ska de hitta mig här utanför flygplatsen? Jag har ingen telefon. Så jag var bara stå där och hoppas att någon kommer. Helt plötsligt kommer en tjej i taxi och bara, är det du som... Jag bara, ja det är jag. Så jag får tillbaka mobilen.
Fan vilken tur alltså.
Och sen flyger jag till Barcelona. Det här har ju inte jag sagt till någon. Det är helt onödig information, för hela frieriet och sånt gick ju bra. Men det kunde ju faktiskt skitit sig där och då. Duktigt.
Jag är så otroligt imponerad över dig när vi lär känna varandra genom den här podden. Såna här saker skulle ju få vem som helst, inte allra minst mig då, alltså total panika. Alltså jordens undergångskänsla. Du bara, okej, men någon har ringt nu, det var ju bra, då kommer jag få den. Alltså, fast som du säger, men hur ska de hitta mig? Men du bara,
Det löser sig,
att det löser sig. Det där är en inställning, Janne, som du ska vara rätt stolt över. Alltså, kanske inte att vara möjligen då tankspyrd och dricka öl hela natten och ska fria och glömma telefonen, men bara att det löser sig ändå sen. Och det är lite grann jag tänker på generellt. Jag måste komma tillbaka till det här med de här gamla mobiltelefonerna och varför jag har kanske bara hälften kvar, för man har ju tappat dem. Det spelar ju ingen roll förr om du tappar en mobiltelefon. Vet jag, har en sån här jätterolig klassisk grej på tal om fylleringar. Jag vet att jag har... Det här låter helt sjukt, jag kan komma ihåg det här. Minnet är selektivt. Christian Martucci, vad fan han heter i efternamn, som spelar gitarr i Stone Sour. Han har ett annat band, jag lärde känna honom, och sen var han i Stone Sour. Jag pratade med honom i telefon från Stockholm, skitfull, och han är i USA och det är liksom annan tid på dygnet där. Och springer och ska med någon jävla buss från replokalen sent om och tappar den här jävla Sony Ericsson-telefonen då, bara, man ser bara plupp, de far i händerna som en tecknad film och hamnar under bussen och bussen kör över den med Christian från Stone Sour kvar i luren. Hello, hello, what happened? Så den bara krossad mobil, helt blöt, överkörd av en SL-buss liksom. Men det spelar ingen roll. För att du bara gick ju så här, skaffade en ny eller köpte en, det är bara några nummer som försvann. Det var inget mer. Idag när du tappar din smartphone, du är hela ditt jävla liv. Du kan ju inte ens identifiera dig. Det är bank-ID, anteckningar, mail och fan hans moster i den här smartphonen. Jag tycker att det är vansinne å ena sidan. Visst, det är bekvämt och bra att ha allting. Du snackar om så här, biljetter eller vad du än har i mobilen. Liksom. Men samtidigt tappar du den så är du ju rökt på ett helt annat sätt. Även om du har det lagrat hit och dit i moln eller backup och sådär. Så det är ändå liksom så här... Inget skönt. Jag gillar när det var för. Vad har du mobilen till? Jag ringer på den. Ja, that's it liksom.
Spela Snake.
Det kan man skaffa en ny och spela Snake på. Och ännu sjukare är ju alltså, när vi backar just till 1988 som vi är i idag. Jag vet, min farsa var jävligt tidig med mobiltelefon också. Då var det så här, det heter NMT-nätet tror jag, 010-nummer. Då var det ju som att batteriet var ju som verkligen två tegelstenar. Du fick ha din axelrem och bära runt på batteriet. Det var en sån här krullsladd till själva telefonen. Ja. Men den var fan mobil alltså. Ja. Jävlar. En sån hade jag också när jag jobbade som brödbud i Stockholm. Så här stor, så kloss. I den här brödvärnen som jag satt och ringde till våra, ja då var det inte så, första bandit när det kom, den här radiokanalen 94, när det bara var engelskspråkiga som jobbade där. Då jobbade jag som brödbud. Jag hade en sån stor mobilkloss i den här jävla brödbussen och ringde på tävlingar till bandit.
Shit, så du var uppe så här 04 eller något sånt då?
Jajamensan.
Fy fan.
Vi talar om en skatteskuld.
Ja, från just brödbud då, Nicke, till det vi kom in på lite förra veckan, att du ska lära dig laga mat här nu tack vare att vår sponsor HelloFresh är med oss den här säsongen.
Ja, precis. Det här är ju helt fantastiskt. Jag sitter nu och väntar på kassar. Jag har varit inne på HelloFresh.se och går du som lyssnar in på HelloFresh.se också och använder våran rabattkod Minnesluckan. Då får du 1359 kronor i rabatt på de fem första kassarna.
Ja, och för att förklara det så är det egentligen gratis mat en hel vecka för hela familjen.
Det gäller att du inte har använt HelloFresh innan då alltså. Men precis som jag gör det. Det här kommer bli så jävla spännande. Och jag vet, ja, nu ska jag lära mig laga mat.
Vi ska ju filma det här.
Ja, vi ska filma det här. Men nu är kassan här beställd i alla fall. Så att, vi återkommer om detta.
Att dricka moonshine när jag hör den här gingen och var med i filmen Sista färden. men här går vi igenom i Hem till gården, alltså vad som hänt i veckan. Förra gången blev det rätt mycket om sommaren. Det är ju slutet av sommaren nu fortfarande. Och jag jobbar ju för en annan kanal också, Mix Megapol, med Lotta Bromé. Och i veckan så hade vi han Fredrik Sten, om du vet vem det är. Han är hundcoach, han hade Lilla Nymo i Nyhetsmorgon. Du har ju sig dissat nyheter nu rätt länge, men en ganska välkänd valp som nu blivit stor så att säga. Och han är en hundcoach liksom.
Okay.
Och han pratade då om att man skulle lära sin hund att hitta kantareller, för det finns det gott om i skogarna just nu. Och då tänkte jag så här, men min sambo har ju tillsammans med sitt ex en liten mops som heter Roggan.
Yeah.
Så vi har honom varannan vecka. Och jag sa så här till Fredrik då, men alltså, en mops kan du väl inte lära hitta kantareller? Han bara, jo då, det funkar alldeles utmärkt. De har ju också svinbra luktsinne liksom. Men enda problemet med mopsarna är att de har ju inte riktigt den fysiska kvaliteten för att springa runt i skogarna i flera timmar direkt. Men jag tänkte, ja men vad fan, då ska jag göra det helgen. Jag ska lära Roggan hitta kantareller. Och jag hade verkligen väldigt låga förhoppningar. För dels har ju Roggan aldrig behövt lära sig så mycket annat mer än tass och sitt ner typ. Men nu skulle vi hitta kantareller, så jag åkte till Ica, köpte kantareller såklart, för jag kan själv inte hitta några.
Och sen så var... spred du ut dem i skogen?
Ja, så spred jag ut lite vid trädgården, inte i skogen. Och så hade jag lite godis som man hittar då. Så fick man ju hitta på något namn liksom så här, och bara hitta svampen då, hitta svampen. Och då bara springa, han blev skitglad och bara shit, nu händer det grejer. Det tog inte alls speciellt många gånger innan han liksom fattat att hittar jag den här svampen så får jag en godis. Det gick liksom på två försök typ. Och sen så gjorde jag det svårare och svårare för honom att hitta dem. Och ibland var det ju så här, de har ju inte så jättebra syn, så han springer ju typ rätt förbi den. Men nosen funkar ju fortfarande, så när han går ner så vänder han tillbaka och hittar den och så får han en godis. Så det här har funkat, så att det jag ska göra nu nästa helg, det är att testa det här skarpt ute i skogen och hitta massa kantareller i tanken.
Wow. Fick du lite coaching då över hur du skulle liksom träna, hur du gör med ge belöning och sådär?
Ja, exakt.
Wow.
Men det gick väldigt snabbt, så att det kan jag ju rekommendera till alla som
Roggan har kommer bli världens första mops som hittar kantareller.
Exakt.
Du måste filma den här i skogen. Alltså, slow motion filmen han bara så här hoppar över kottar och stubbar och bara kommer med en skantare
svamp Bob.
Jag tänker bara på dig, så min flickväns syster och mamma är ju helt fanatisk, håller på med hunduppfödning och framförallt tränar hundar agility, men det är ju väldigt mycket nose job. Ja, det låter ju så roligt när man säger nose job. Men det heter typ så. Okay. Ja, men när de läser, du vet, så här. Så de utbildar ju liksom så här narkotikahundar och grejer. Och Johan Blomqvist, basisten i Backyard Babies, han hade en MC-jacka på sig. Han kom direkt ifrån en fest till flyget, så flög vi till Japan och så då liksom han hade på sig latin. Och det var, han hade inga knark i de här fickorna på armarna. Men det har liksom legat fullt med braj och ecstasy-tabletter och allt möjligt. Så han har ju tömt det, tack och lov. Liksom. Ja. Men den luktade ju som fan, den här jackan. Så när de kommer där, liksom, japanska polisen tuller med de här knarkhundarna. Vet, den här jävla hunden, han gör en sån jävla 360-vändning i luften. Och bara, man ligger och bara rullar. Alltså, de har aldrig sett han göra de där olika tricken. För de har väl kanske lärt att han luktade något sådär. Skulle du göra så och skälla hit och dit. Han fick ju bara allt på en gång. Han blev helt knäpp. Vi bara, vad fan gör den här hunden? Och så får det ju bara, kom med liksom. Så blev det lite din historia där liksom. Som typ var ingenting. Men ja, det är häftigt. Men jag ser fram emot att se det där med Rogga och svampen alltså. Nej, men själv har jag haft en pissvecka egentligen. Jag var tillbaka hos läkarna och följer upp med blodprover och allting, för jag mår liksom lite skit. Liksom. Och det, ja, tack och lov så ser alla prover bra ut. Liksom. Jag ska fortsätta utreda om det kanske är bara... Kanske dra ner på tempot lite den här hösten, jag vet inte. Något sånt där. Mm. Men jag fick ett jävligt roligt mejl i alla fall. Och det var så här. Nu är dina två biljetter till Wembley klara. Jag skickar över dem när jag har dem i pdf-format. Jag snackar såklart om Taylor Swift på Wembley. Femte gången gilt. Oh. Jag vet. Nu har jag tömt en pensionsfond för det där. Alltså. Men jag tänker så här. Pengar kommer tillbaka. Taylor Swift kanske inte kommer tillbaka. Till Sverige. Eller till Europa.
Fast hon är ju ung. Hon kommer komma tillbaka.
Ja, men vad fan.
Nu har du sett samma show. Hur många gånger blir det?
Fem.
Ja. Det är ju inget annorlunda.
Nej, men nu ska hon tillbaka till USA och göra någon gig på. Sen kanske hon ska ha barn med Travis Kelce. Så det kanske inte är en jävla länge liksom.
Fast Wembley är coolt. Och det roliga var att i helgen satt jag också och kollade på Bohemian Rhapsody. Mm. För jag har bara sett den en gång tidigare. Så jag tänkte, nu ska jag ta tillfälle att se den en andra gång. Och då får man ju se när de går upp på Wembley och kör den här Live Aid.
Precis.
Och jag bara, men vad fan. Och det har jag inte tänkt på tidigare. Nej. Det var ju där jag stod längst.
Och det är lite så här, jag pratade om det här om dagen. Du såg AC/DC där nu alltså. Det är ju, Wembley är ju en av Europas mest legendariska arenor. Så att ska man se sina favoritartister så är det ju typ där man ska se dem. Det är lite därför jag, alltså hade det varit bara ett gig till random whatever, så hade jag kanske skippat det liksom.
Ja.
Men du får berätta lite grann så här, ge mig lite inside tips om hur man tar sig runt på Wembley smidigast alltså.
Ja, jag lärde mig bara vart man hittar groggarna istället för att ställa sig i ölkön.
Så att, nej, det var lite, ja, mellanvecka helt enkelt.
Tillbaka till året, vi har nu alltså 1988, jag var ju bara 4 bast, men något som hände som var väldigt stort och som det fortfarande egentligen pratas om är ju Roxette, som fick sitt internationella genombrott med albumet Look Sharp. Bland annat så fanns ju den här låten med där. I'm gonna get for success, shaping me up for the big time.
Dressed for Success.
Ja, jag var lite i valet kvalet för årets låt nämligen, men jag tog en annan. Och jag tänker att det här är så stort så att vi får nästan prata om det. Roxette, träffar du dem?
Ja, jag har träffat Per Gessle många gånger. Men jag tänker, med risk för att jag säger lite fel här, jag får väl sätta mig in i det efter podden. Men det vi gör, det här är ingen jävla research-podd, utan vi bara kör på volley här. Ja. Jag för mig att det var en extremt cool marknadsföringsmaskin bakom det här släppet gentemot USA. Det är därför Roxette blev så stor. Jag tror, det var kanske inte McDonald's, men någon sån här snabbmatskedja, så fick du albumet med om du köpte en meny eller någonting. Har jag för mig?
Happy Meal istället för Roxette Meal.
Ja, du kommer få rätta mig sen här om vi läser på efter, kanske till nästa vecka. Men något sånt var det. Och det där är så jävla kul när någon som kläcker en sån genialisk idé. Här får du liksom det här. Och, för de var ju superstora i USA, Roxette. Mm. Och är fortfarande än idag ett så här legendariskt band. Liksom Per Gessle och Marie Fredriksson. Men Per Gessle är ju en... Han är ju dels en rocker, han är en punkare. Jag har spelat med Per Gessle. Vi var med på samma Ramones hyllningsskiva som heter The Song Ramones The Same. Det är någon Led Zeppelin, en liten kul passning där. Jag kommer inte ihåg vilken låt han gör, men så blev det ett gig då alla uppträdde med sina låtar. En massa svenska artister som gör Ramones tolkningar. Mm. Och vi gör ju då Pet Sematary, jag och mitt Backyard Babies. Och då tyckte han det var skitkul på Gessle att få vara bland massa rockers. Han är kanon alltså. Mm. Sen har jag ju faktiskt ett motto som jag lever efter. Det ska jag inte, kan inte härma hans dialekt riktigt så här. Men han behöver ju inte tänka på pensionsspara Per Gessle om man säger så. Nej. Och då har han sagt den här klassiska grejen så här: det är inte inkomsterna man blir rik på, det är utgifterna. Det är så här, så håll i plånboken och tänk på det här. Så, sagt det här, Per Gessle.
Ja, det är svårt.
Ja, sina... Nej, men det är coolt. Roxette är ju framförallt jävligt bra låtskrivare.
Ja, verkligen. Och sen tänkte jag på det, för att jag har också träffat honom några gånger och gjort intervjuer med honom. Och då, hela svenska folket vill ju typ se honom i det här programmet Så mycket bättre. Så jag kommer ihåg, jag frågade honom om detta och då svarade han så här.
Nej, för jag är inte sådär superintresserad av att göra tv. Bara för att göra tv, jag har inget sådana känd faktorbehov att liksom berätta om mitt liv sådär. Det märker du kanske när jag svarar, att jag sätter en gräns liksom. Och jag funkar så, jag förstår inte liksom varför jag ska vara med Så mycket bättre.
Nej,
det förstår inte jag heller. Så jävla big respect Per Gessle.
Men svenska folket kan väl lugna, för regeln, din bandpolare kommer ju vara med i höst. Då får vi...
Han blir säsongens Per Gessle. Alltså, jag har hört ryktesvägar att det ligger stor fokus på regeln Så mycket bättre. Oj, oj, oj. Va? Snart är det premiär alltså.
Ja, vi kommer få anledningar att komma tillbaka till det här programmet.
Men för fan, vad bra sagt. Fan, nu gillar jag honom ännu mer. Det har inte jag hört den där. Jag ser inte vad jag ska vara med därför. Nej. Det är... Fy fan, vad bra. Du sa, vad sa du, var du 4 år sa du?
Ja.
88. Jag var 15 år, jag gick i 9:an. Och det var ett jäkla ångestår 1988. Eller det var ångest att gå i 9:an kan jag säga. För jag liksom så här, jag började bryta mig loss ifrån den här basketnicke.
Ja.
Och började liksom lyssna på hårdrock. Rock, började skippa de här popskivorna och så vidare, va? Men det var ju liksom konflikt i skallen där alltså, så att jag såg så att jag har en sån tydlig bild av när jag, den tuffa någon snubbe på den här Norrosa skolan som hette högstadiet i Nässjö muckade med mig, och jag tänkte, tro fan, alltså jag fattar inte varför inte han gav mig mer stryk egentligen, för jag hade liksom en gul träningsoverall som det stod KFUM basket på ryggen, så hade jag rosa tubsockar överdragna, alltså så här, så de här gula gympabrallorna nedstoppade i rosa tubsockar och såna jävla basketkängor, och så skulle jag liksom då hade jag börjat odla långt hår i nacken så en riktig hockeyfrilla.
Det var mössan som fattas, så blir du Ali G.
Ja. Och jag bara så här, den där jäveln ska jag stryka alltså. Fan. Tänk dig hur det här ser ut. För det var ju så här, vi har pratat ganska mycket om att jag senare i livet skulle flytta till en fransk vingård och bli sommelier och så vidare.
Aha.
Jag tog ju franska lektioner i 9:an. Man är ju tvungen att ha något så här andanspråk eller fan det hette.
Jag tog spanska.
Ja, franska då, whatever. Och då på den tiden så hade man ju så här kassettbandspelare, Walkmans liksom, med kassettband. Så vi fick liksom egna arbeten. Då skulle man sitta där med den här kassetten, stoppa i och så lyssna, och så fick man så franska glosor, alltså ord, så skulle man som de lite test liksom. Mm. Prov. Det var bara att jag hade med mig Metallicas Kill 'Em All. För det var ju en vanlig sån kassettbandspelare. Så det gick att sätta i sin egna kassettband. Så jag satt liksom i franska lektion efter franska lektion och lyssnade igenom de första Metallica-plattorna. Så jag kan säga att det är Metallicas fel att jag inte lärde mig någon franska. Sen skulle vi förhör då där, och jag, det enda jag kunde var bara Ride the Lightning, Whiplash, Seek and Destroy. Nej, men skämt åsido. Det, där satt jag alltså i nian. Ganska så förvirrad i min gula basket overall, lyssnade på Kill 'Em All på franska lektionerna och kände att det här måste ju bli ordning och reda på. Och det blev ju lite senare. Årets låt är vi framme vid nu, och det tycker jag är väldigt roligt, för att just under 80-talet släpptes ju jäkligt mycket cool rock som på något sätt har, eller inte bara rock, pop också för den delen, men som format mig så här, plattor som man kan fortfarande än idag känna, fan, den där är lika bra idag som den var då.
Ja.
Och för mig är en sån platta New Jersey med Bon Jovi. För fan vad jag älskar den plattan. Det finns hur, alltså varenda låt är bra. Jag har svårt att välja ut en låt, men jag tog en låt som jag älskar att höra live-versioner på, som jag tycker är lite så här häftigt Bon Jovi. För att jag har sett, nu går det ju en ny dokumentär som heter Thank You Goodnight, på Disney tror jag den går, en fyradelas dokumentär om Bon Jovi och hela karriären. Och den slutar ju någonstans i, jag har inte sett den riktigt klar, men det här med att han pratar om sina röstproblem. För det kan man ju säga att han har haft på senaste tiden, John Bon Jovi. Han säger någonstans ganska ärligt att får jag inte ordning och reda på rösten så kanske det inte blir några mer gig, så kommer jag kunna spela in skivor och så vidare. Det tycker jag är väldigt coolt, för jag vill inte se Bon Jovi tillbaka på scenen om han inte får ordning på sin röst. Och jag är nog rädd för att det kanske aldrig kommer ske liksom.
Mm.
Ja, för att inte tala om Steven Tyler och de beskeden vi har fått liksom, att han får helt enkelt kapitulera inför att han får inte ordning på rösten. De kan inte fullfölja den här avskedsturnén. Peace out. Det är supertråkigt. Men då, alltså runt den här tiden, så släpptes det ju en dokumentär som hette Access All Areas. Så fan, svårt ska du säga så. Pass alltså. Och den Bon Jovi-dokumentären, jag vet inte hur många gånger jag har sett den. Alltså, den handlar ju om, den följde ju Bon Jovi under New Jersey-turnén alltså. Och den är liksom så rå och naken och bra. Och den visar ganska många baksidor av liksom, när de bråkar och gnäller och håller på i loger och så vidare liksom, efter giggen. För att det var ju liksom, allt ska vara så himla stjärnglans alltid liksom så här. Jag tycker, som sagt, jag ska sätta tänder i den här nya Bon Jovi-dokumentären, men den här från 88 är så jäkla cool, och New Jersey-plattan är så bra, så årets låt för mig är Blood on Blood med Bon Jovi. Lite trumnörd, så älskar man liksom Tico Torres trumspel här alltså, ja. Richard Samboras jävla bra gitarrspel alltså.
Texten var lite Fyra musketörerna.
Ja, men han gillar ju, han är ju ganska dramatisk, John Bon Jovi, när han kör live. Det är ju väldigt långa mellansnack mellan låtarna och så här dramatisk musik i bakgrunden som bygger upp stämningen alltså. Fy fan. Nej, jag älskar Bon Jovi.
Jag tog också en rocklåt faktiskt, från ett album där jag trodde du skulle ta en låt, eftersom du alltid uppträder med den låten när du kör live. Så är du lite, vet
tror jag,
vad jag menar?
Tror jag vet, okay, vad du menar.
Ja. Jag har valt ett band som jag tycker är ascoola, och den här är en riktig partylåt dessutom. Det är från plattan Open Up and Say Ah, som plattan heter. Vi snackar alltså Poison. Och du brukar alltid köra en låt från den plattan, Every Rose Has
yes.
Its Thorn.
Ja.
Det är väl typ alltid.
Ja, jag tror det är typ det. Alltid.
Ja, ja. Men det är inte den jag har valt faktiskt, utan jag har valt en lite mer partylåt som man har lyssnat på en hel del gånger när man ska komma in i rätt stämning så att säga. Och det är alltså den här. I'm always working, slaving every day. Gotta get a break from the same old, same old. I need a Nothing but a good time.
Fan vad bra, alltså jag, fan vad jag skrattar här nu. Jag har så många poison stories. Alltså, först och främst ska jag säga att det var den här titeln, Open Up and Say Ah, vad det nu betyder exakt, det vi lämnar vi till vår fantasi.
Med tanke på Bret Michaels så kan man ju kanske ja, men tänka det, sig att
det var, det var därför Pack Your Babies första skiva, liksom, våran vinyl-EP som vi släppte 91 heter Something to Swallow. För vi skulle vara så här, det skulle vara slis och glammigt och anspela på sex, liksom. De bara open up and say, ah, det låter ju lite, det är lite någonstans här. Vi bara, something to swallow. Swallow vad då? Det kan, ja, ja, absolut. Det var ju lite mera rakt på. Men Bobby Dahl heter ju basisten i Poison. Han var ju rätt trasig under en period, som de flera andra i bandet också. Men han gjorde ju alltid en jävligt cool grej med Bret Michaels, sångaren. Jag tror de gör det i den här videon till Nothing But A Good Time. Mm. Det är lite samma videos på vända platta. De är på någon scen och det är fyrverkerier och de hoppar runt och sprutar konfetti och hit och dit. Ja. Sådär. Men de gör liksom, de tar tag i varandra och så rullar de liksom. Och så står, alltså, det är svårt att förklara. Man får titta på videon. De gör en sån här jävla akrobat-trick liksom. Han har basen på sig och Bret Michaels tar honom så rullar runt och så slänger han runt honom och så är han på fötterna igen. Imponerande när man är pissfull och gör,
alltså,
också.
Alltså de gör en kullerbytta på
ja,
den andra typen?
Ja, ja, typ en kullerbytta. De hänger ihop och gör en sån här kullerbytta. Men att han har en bas också hängande, så det är det som blir tricket. Och där skulle jag och Dregen försöka oss på. Så vi tränade på den här kullerbyttan. But han har ju också gitarr då. Så det var ju, jag hade ju bas precis i början med Back in Babies. Jag spelade ju bas liksom de första åren. Och hade en sån, precis som Bobby Dahl hade, en stor Busy Rich bas, ganska tung bas, och det är egen sin rosa Ibanez där. Och så skulle vi köra de här kullerbytterna, och jag kan säga så här att det är ett under att de här gitarrerna inte gick av. Fy fan vad vi slog oss, alltså vi kom, jag fattar inte hur de fick till de här kullerbytterna med instrumenten. Så vi både lyssnade och tittade ganska mycket på Poison på den här tiden, alltså.
Det får man kolla upp om man
älskar,
kollar upp
musikvideon. Nothing But A Good Time. Och jag älskar den här plattan. Open Up and Say Up. Every Rose är ju inte den första låtarna jag lärde mig spela på akustgitarr. Den är enkel.
Det var årets låtar, alltså. De kommer rätt in på spellistan som vi har på Spotify.
Yes! Nu är vi framme vid en ny feature som vi har döpt till lyssnarberättelser. Och det här är både roligt och jag känner redan att det spårar ur. Det är lite skönt på sätt och vis att känna att det inte bara är Janne som är helt sjuk i huvudet. Utan det finns många människor som har väldigt roliga historier. Och det här är precis det det handlar om. Vill du vara med i minnesluckan och dela med dig av en galen, sjuk, rolig, knäpp, you name it, historia ifrån något specifikt år? Gärna inte förra året utan längre bak i tiden, såklart. Det är det som lite grann det handlar om. Då får du gärna mejla på nick@rockklassiker.se eller janne@rockklassiker.se. Eller skriver du DM på våran Instagram. Där blir man lite begränsad med antal tecken då, va? Men det kan vara rätt bra så att det inte blir en femsidig roman.
Som man kan ju skicka flera gånger å andra sidan.
Ja, det kan man göra. Det kan man göra.
Nej, men skicka in där, för det känns skönt att motbevisa morsan att jag inte är den enda som borde hamna i en madresserad cell.
Precis.
Så jag blir bara glad över de här historierna. Vi har faktiskt fått in en från Micke Boström från Sundsvall. Han skriver så här. Ett gigminne från Vännäs, som alltså ligger väster om Umeå typ. Vi skulle spela på den enda krogen inom situationstecken som finns där. Den ägdes av ett manligt par som var riktiga antikhandlare, så hela rummet där vi skulle spela var fullt av antika lampor och så vidare. Jag minns frasen, var försiktiga med min rosa månskenslampa. Efter vi hade giggat skulle vi bege oss till vårt boende som var hos en bekant till ägarna. Första som hände är att kvinnan i huset sa, jag vill ha in den här soffan. Och vi såg direkt att det skulle bli väldigt, väldigt svårt och redan smått irriterade. Men vi klarade det till slut. Väl inne ligger hennes man i en soffa då med filt i fosterställning med en hink framför sig och skakar. Oklart varför. Jag och gitarristen skulle dela rum och blev visade till hennes utflyttade sons gamla rum. Fortfarande inrätt som han bodde där när han var 5 år. Så vi fick sova i hans utdragssäng, vackert bäddad med Spider-Man-sängkläder. Och det här är ju intressant, för jag tänker att du lär väl också ha hamnat på en viss del konstiga övernattningsställen.
Ja, men alltså fy fan vilken rolig historia. Det är inte framgår inte riktigt vilket band var det här var, på för nivå som Micke spelade på den här tiden. Men jag kan säga så här, det spelar ju ingen roll, för att alla artister har ju börjat någonstans med att sova, att inte ha råd till hotell helt enkelt. Mm. Och där är ju Backyard Babies, vi har ju tagit en kurs i detta liksom. Vi har ju någonstans medalj i att sova på konstiga ställen tidigt i karriären. Jag vet inte ens hur jag ska börja. Det finns så många som helst. Men jag funderar här medan du läser. Om jag säger så här. Det farligaste och konstigaste stället vi sov på första gången vi begav oss utanför Skandinaviens gränser. Då var vi i Berlin för första gången. Och det här är ju liksom återigen då, va, utan mobiltelefonen som vi började prata om idag. Och bara... Vi har inte ens planerat att bo hemma hos någon, utan det handlar om liksom att så här, var ska vi bo? Då erbjuder konsertarrangören, ni kan sova på scenen. Så att vi soundcheckar. Det fanns ingen sån. Så vi soundcheckar, vi giggar. När giget är slut och folket har gått ifrån den här konsertlokalen, jag tror vi var till och med någonstans i Östberlin, så riktigt, riktigt så här risigt ställe. Så börjar bara hämta den här någon jävla rosa Adidas bag och så bara packa upp sovsäcken och lägga sig på detta ölindränkta scengolv i Berlin liksom, bland sladdar och så här. Vi kan ju plocka ner gitarrerna imorgon, vi gör det nu, vi ska ändå bara sova här nu liksom, sov bland gitarrerna. Det är ganska rock and roll. Och jag kommer specifikt ihåg det här stället, för då frågade jag arrangören, varför är det liksom, man ser sig som hål i väggen här, bara. Nej, men det behöver inte, det var en drive-by shooting förra veckan. All right, så ska jag sova på en scen där det var skotthål i väggen där man precis har lirat liksom någon timme tidigare. Alltså. Så att det är rätt tufft alltså. Men jag kommer också vidare i Tyskland har jag även, återigen, då handlar det mer om att gå ut på krogen efter gig och ragga upp folk att sova hos. Och jag hittade, kommer ihåg det, jag tror vi var tillbaka hos de här. Det var både jag och det. Vi hittade ett lesbiskt par i Hamburg eller Berlin som vi bara, vi blev skitbra polare. Så det var liksom aldrig snack om att vi skulle säga nu ska det liggas, utan det var ju solklart de här är lesbiska. Men de någonstans fattade tycke för oss och fick så lite mammakänslor. Det här stackars bandet från Sverige och inga pengar och ingenstans att bo. Så vi fick bo med oss dem. Och det var bara rent spontant. Vi kunde likväl inte träffat på dem och då hade vi väl fått sova på gatan, jag vet inte. Och vi blev kompisar med de här tjejerna sen och de var hälsade på oss i Stockholm och vi har flyttat dit senare också.
Ja, fan vad roligt.
Så det är ju faktiskt helt galet. Men om du,
har ni
om du,
fortfarande kontakt med dem?
Nej, inte idag riktigt. Nej. Det var länge sedan nu. Men om du, det finns en kille som heter Jimmy. Han kallas för Jimmy Rocker. Han är från Ängelholm, någonstans där. Ja, frågar man honom på sociala medier så kan han, så skryter han och är väldigt nöjd över att Backyard Babies har sovit, kanske framförallt jag, i hans garderob hemma i Ängelholm. Så att jag menar, ja, återigen, alltså den här listan skulle kunna bli oändlig om jag sätter mig in och tänker på var man har bott. Alltså. Ja. Men det är rätt coolt alltså. Så jävla många band som har bott hemma hos både arrangörer, fans, bara random folk liksom. Man har suttit i något kök och sen bara slaggar man över liksom. Så det blir community där i tidigt i karriären, man får hjälpas åt liksom.
För Micke är det ju helt sjukt tycker jag att ett par, manligt par har antika grejer där det ska spelas.
Det lät jättekonstigt mycket. Det är väldigt, vi skulle behöva liksom någonstans ha en version, eller inte version, en del två av den här historien. Men tack för den Micke, och fortsätt skicka in roliga galna berättelser till oss här i minnesluckan.
Så där, då börjar det lida mot sitt slut för andra avsnittet här den här säsongen.
Ja, sprid våran podd. Vi är tillbaka andra avsnittet efter ett alldeles för långt sommaruppehåll ska jag säga. Alltså jag har inte riktigt kommit in i det här och att semestern och sommaren nu är över. Inte sommaren riktigt, men semestern ändå. Så att, sprid podden, ge oss gärna betyg var du än lyssnar. Då syns vi mer. Följ oss på Instagram, minnesluckan podd heter vi där. Och ja, vad skriver vi mer, Janne?
Ja, vi hörs igen nästa
trevlig
vecka.
Lyssning, så hörs vi nästa vecka.
Podplay, en del av